Jag brukar säga att någonstans 80% av en kurs eller utbildningsinsats bör ha rakt fokus på övningar, medan endast 20% tillåts vara information eller ren data.
Välkommen till årets första avsnitt av SLA-podden. SLA, som står för Swedish Learning Association, är ett nätverk för lärande och förändring. Och jag som presenterar podden heter Ulf Söderberg. Idag ska det handla om att mejsla fram rätt lösning för rätt behov med en modell som kallas för action mapping. När en verksamhet haltar ligger det nära att tro att orsaken är kompetensbrist. Det är ofta ett rätt antagande, men inte alltid. Från ansvarigt håll efterfrågas, ofta utan någon närmare analys av problematiken, en utbildning som ska åtgärda problemen. Kompetensbrist kan vara mer än okunskap. Action mapping kallas en modell som syftar till att analysera var i ett arbetsflöde bristerna finns och vad de beror på. Resultatet blir sedan en grund för att sätta in åtgärder som, om det handlar om utbildning, syftar till att göra rätt med betoning på att göra. En som har bra erfarenheter av att använda action mapping är Patrik Johansson som arbetar på Getinge. Välkommen Patrik, och du kan väl starta med att presentera dig själv och vad du gör.
Ja, tack Ulf. Så, Patrik Johansson heter jag och jag har jobbat ett antal år nu på Getinge inom deras akademi med utbildningsfrågor. Och innan dess har jag arbetat väldigt många år inom Tetra Pak. Så många av er som lyssnar här har varit med ett tag inom SLA. Ni har säkert varit med på några av mina seminarier där jag föreläst om olika saker inom just lärande.
Min beskrivning av action mapping var ju ganska kortfattad här i början, så du kanske kan komplettera den lite grann. Vad är det för någonting egentligen?
Action mapping, det är en metodik, eller egentligen kan man säga att det är en kort process som har tagits fram av Cathy Moore. Och det är en process egentligen som gör att man fokuserar mer på resultaten man vill uppnå istället bara för att man ska tillverka en utbildning om en maskin eller en process. Och om jag bara går in snabbt i vad det handlar om, så är det ju att man börjar bakifrån, kan man säga. Istället för att liksom börja samla på sig en massa information och skapa träningsmaterial, så börjar man med att titta på vad är det för resultat man vill åstadkomma med sin utbildningsinsats. Det kan ju vara att man ska sälja mer av någonting, man ska få någonting att fungera bättre, man vill att anställda ska lära sig ett nytt system. Och att då de ska liksom producera någonting. Så man skriver ner mål som är kvantitativa. Inte bara att vi bör lära oss mer om en viss maskinsystem. Utan mer direkt resultat, någonting som man producerar.
Egentligen effekten.
Exakt, man pratar om effekter. Så har man arbetat med Kirkpatrick Evaluation of Learning. Med olika processer för att utvärdera lärande. Då känner man igen sig väldigt snabbt. För det här är en process som använder samma mekanik för att tillverka utbildningsmaterial.
Och när man har tagit då fram effekten eller resultatet, vad händer sen?
Ja, då har man kommit väldigt långt faktiskt. Det är oftast den svåraste delen av processen att just skriva ner vad det är man vill åstadkomma med en utbildning. Men när man väl kommit så långt, då går man in och tittar på vad är det då de anställda ska göra eller ibland inte göra för att man ska uppnå det här målet. Och det kallar man då behaviors, eller jag gillar att kalla det tasks istället. Så det är någonting som människor gör, man producerar någonting. Så man skriver ner de här behaviors i en lista helt enkelt. Så det, för varje mål kan det vara allting mellan 3 och 10 olika behaviors som man vill få på plats. Ofta har man ju flera mål, så det kan ju bli en ganska lång lista beroende på hur stor den här insatsen är. Och när man har kommit så långt att man har skrivit ner vad det är folk ska göra för att man ska uppnå de här målen, då går man in och kollar på vilken typ av övningsmiljö kan jag skapa. Alltså det är ju övningar och man ska testa sig fram och så vidare. Alltså, och någonting som sätter personen i en övningsmiljö där de kan lära sig de här behaviors, så att de sen på jobbet kan gå tillbaka och liksom sätta igång dem en gång och jobba och producera de här önskade resultaten. Och egentligen det sista som man tittar på när man tar fram det här, det är just den här informationen eller datan. Och man kan tänka lite grann som PowerPoints med ändlösa sådana här bullet points med information. Och det är det sista man tar fram. Då är det den här understödjande informationen som man behöver, eller jag skulle inte vilja säga att, som man får hjälp av när man då utför sina tasks. Så det är den processen liksom. Först mål, sen tittar man på vilka behaviors, hur kan vi skapa en övningsmiljö, och sen sist, vilken information kan den anställde tänkas behöva för att utföra sina behaviors eller tasks.
Så utbildningen har egentligen mer fokus på att kunna göra än att veta. Teorin är ett verktyg för görandet.
Absolut, absolut. Jag brukar säga att någonstans 80% av en kurs eller utbildningsinsats bör ha rakt fokus på övningar, medan endast 20% tillåts vara information eller ja, ren data eller PowerPoints kan man ju rent krasst säga.
Många utbildningsavdelningar jobbar ju med system eller modeller som ADD eller SAM. Hur förhåller sig action mapping till de här andra modellerna?
Ja, det är ju så att man kan egentligen säga att den tar genvägar för att snabbt komma fram till det man behöver ha i sin utbildningsinsats. Så många andra utbildningsprocesser, det finns ju den här ADD-modellen som är en klassiker. Och tittar man då på mer traditionella instructional design-processer kan ju de ända upp till 12, 13, 14, 15 olika steg. Där man börjar med liksom att gå in här och kolla vad finns det för behov. Nu ska vi planera det, vilken är vår målgrupp. Och så går man igenom alla de här olika stegen. Och det kan ju ta väldigt, väldigt lång tid. Så just den här Cathy Moore action mapping-processen, vad den gör är att den kortar ner tiden. Man går rakt på de effekter man vill uppnå istället för att, vad ska man säga, gå en väldigt lång process. Och tid är ju inte det som vi har i den moderna världen längre, utan allting ska ju gå snabbt och det ska gå bra.
Och idag ska vi jobba agilt också. Och hur passar action mapping in i det agila arbetssättet?
Ja, action mapping är kanske inte en agil process i sig själv, men däremot i och med att det snabbar upp och man behöver inte gå igenom en massa andra processsteg för att snabbt komma fram med sin data, så är det ju på så sätt så man säger, jackar det in bra med andra agila processer, så att man fokuserar på det som är viktigast. Jag har dock sett att med min erfarenhet när man gör en sån här action mapping eller jag brukar kalla det job task analysis, det är en annan process som är väldigt lik action mapping, där man skriver ner alla de här tasks och behaviors och bakgrundsinformation och så vidare, så skapar man en job task chart. Så lite förenklat så är det en väldigt praktisk jobbeskrivning, och jag har sett att den ändras väldigt sällan. Så även om saker och ting ändras väldigt mycket i företaget med nya maskiner och processer och sånt där, det går ju väldigt, väldigt snabbt. Så just den här jobbtaskcharten, den ändras inte så mycket. Så på det sättet så kan man säga att även om det inte är en agil process själv, så jackar det väldigt bra in med andra agila processer.
Min erfarenhet är när huvudkontor eller avdelningar kommer med beställningar på utbildningar, så handlar det mycket om att medarbetare ska veta en massa saker. Alltså det är mycket kunskap, traditionell kunskap. Hur är det att sälja in den här modellen till beställarna internt?
Ja, det är nog den svåraste delen av just action mapping. Det är att få acceptans för det här tankesättet. Men det gäller ju att man samarbetar med HR och inte trampar dem på fötterna. Så man får ju titta lite grann på vilka jobbeskrivningar finns idag. Och hur kan man använda dem tillsammans med action mapping för att snabbt komma fram till resultat. Så i min erfarenhet så krävs det ju en liten insats. Jag skulle vilja säga minst mellan 20-40 timmars mötestid för att då ett team på 3-4-5 personer som kan liksom rollen eller den här maskinen eller vad det är för någonting som man ska utbilda på. Så någonstans där minst mellan 20-40 timmar beroende på hur mycket information som finns på plats innan. Så det är inga jätteinvesteringar i tid, men man kan stöta på patrull här. Utan här krävs det ju att man får med HR på tidigt på banan och att man snabbt kan visa resultat. För då kan man sen gå in och väldigt snabbt göra träningsmaterial när man väl har gjort den här analysen. Så det är nog den svåraste biten ändå att kunna sälja in det. Det stämmer.
Det handlar om att få dem att känna med ägarskap kanske?
Absolut. Ofta är det ju så att jobbeskrivningar som då skriver ner de här behaviors, det ägs ju av HR. Och det är oftast en del av HR som inte har att göra med utbildning direkt, utan det är oftast mer rekrytering och kanske de tittar på lönenivå och sådana här grejer som sitter på den här informationen. Så om man då arbetar mer direkt bara med utbildning så är man inne på någon annans territorium. Och det kan liksom krävas lite extra sälj och samarbete för att komma in och komma i kontakt med rätt personer på HR.
I en organisation eller ett företag så finns det ju väldigt många olika typer av utbildningar. Det kan handla om att införa helt nya processer till exempel, eller att förbättra arbetsflöden. Du har introduktionsutbildningar av nyanställda. Funkar actionmappen lika bra oberoende vilken typ av kompetensutveckling det handlar om?
Det tycker jag absolut. Oftast är det ju så att när man är ny på företaget så kräver man mycket mer information om hur saker och ting förhåller sig i företaget, och det är väldigt mycket att läsa in. Och just rena sådana här informationsutbildningar om där man kanske, oftast är det en e-learning man tittar på 20 minuter där man ska klicka sig igenom och läsa igenom en massa information. Där är det ju egentligen ingenting som den anställde utför, utan det är bara någonting man ska bli medveten om eller att man ska försöka lära sig och komma ihåg. Så där finns mycket sån här bakgrundsinformation som man ofta skapar e-learningsmedel, och där hör kanske inte action mapping hemma direkt, för det är ingenting man ska göra. Men så fort man har varit med någon vecka eller två på sin nya arbetsplats eller sin nya roll, då måste man ju förstå vad det är man ska producera, vad är det man ska göra i sitt jobb, och då är ju action mapping väldigt viktigt. Så det kommer ju in snabbt, och jag skulle vilja säga att det en av de mest fundamentala sakerna som behövs för nyanställda också, att veta vad man ska göra på jobbet. Och då tar man ju fram en sån här job task chart som är en grundläggande utbildning för alla saker som man ska kunna på jobbet. Och det jag har sett där är ju liksom verkligen den stora vinsten i tid för att snabbt få ombord nya anställda.
Du har beskrivit att den mest kritiska delen av den här processen, det är att den egentligen den första där man tar fram hur människor ska jobba, alltså resultatet. Och den stora svårigheten är att sälja in det internt egentligen, den här modellen. Är det något mer du vill tillägga som är viktigt att tänka på om man ska som ny då starta upp och jobba med den här modellen?
Där finns ju en sak som man måste vara medveten om, och det är ju att utbildning löser inte alla problem. För oftast är det så att de här behaviors, de finns kanske redan specificerade eller nedskrivna på något sätt, men folk gör dem inte. Och då hjälper det kanske inte att man gör en utbildning till om just de här behaviors, utan då måste man titta på varför gör inte folk det de ska göra idag. Och där finns ju en mängd olika anledningar. Enligt performance consulting-processer så finns det ju det man kallar 7+1 olika anledningar till att människor inte gör det de ska göra. Och utbildning är bara en av dem. Så det finns 7 andra anledningar till att det inte fungerar. Och det kan ju vara att man har liksom en dysfunktionell ledarorganisation. Folk trivs kanske inte på jobbet. Man har fel kultur på arbetsplatsen. Fel processer och så vidare. Så det måste man vara medveten om ganska tidigt i den här action mapping-processen. När man tittar på det här målet man vill åstadkomma. Och räcker det då med att man ändrar sina behaviors, då är man ju på rätt process. Då ska man ju fortsätta och skapa sina övningar och bakgrundsinformation och så vidare. Men om svaret är, det här kan inte jag rätta till med en utbildning, då måste man ju göra någonting annat. Så det är ju ett viktigt steg när man arbetar med action mapping, att vara medveten om just den här problematiken.
Så startar man upp det här kan ett resultat bli att nej, det är inte utbildning, det är kanske ett nytt IT-system eller förbättringar utav ledarskap eller whatever egentligen då.
Absolut, precis så ligger det till.
Om man nu har lyssnat på dig här och tycker att ja, men det här verkar ju intressant, ett nytt perspektiv att ta sig an utbildningsbehov eller ett förbättringsbehov egentligen. Hur ska man då gå tillväga för att lära sig mer kring det här?
Ja, steg nummer ett tror jag är att man skaffar sig Cathy Moores bok. Hon har skrivit en bok som heter Map It, där just den här processen beskrivs väldigt mycket i detalj. Och när man väl har tittat på den boken så finns det ju annars en stor mängd YouTube-klipp. Så söker man på YouTube Cathy Moore Action Mapping så hittar man säkert minst 100 videos om det. Och jag har tittat på en hel del av dem och de är riktigt bra. Så där kan man ju snabbt lära sig vad det handlar om. Och när man har väl läst på sig och tittat lite grann på YouTube-videos, då är nästa steg att man pratar med HR och förstår lite grann hur det fungerar på just din arbetsplats. Vem äger job descriptions och så vidare och hur stor kraft har utbildningsorganisationen. Och så hittar du rätt namn på personer som man kan samarbeta med. Då har man kommit väldigt, väldigt långt.
Och det borde ju vara så att en modell som sätter fokus på resultat borde ju vara lättare att sälja in än andra modeller egentligen.
Ja, man tycker det. Men jag tror att de flesta utbildningsorganisationer som har funnits några år, de har ju redan inarbetade modeller och processer och så vidare. Och kommer man dragande med någonting nytt så är det inte alltid så enkelt att sälja in. Så det har rätt så mycket att göra med kulturen på arbetsplatsen, hur pass starka man säger, de gamla processerna är. Så där får man ju vara lite av en utforskare, en liten pionjär att försöka sälja in det så gott det går och hitta sponsors just inom HR. Och resultatorienterade personer, då blir det ju enklare att övertyga chefer och stakeholders inom företaget.
Och det är det värt?
Absolut, jag gillar ju den här processen väldigt mycket. Och jag har nu tagit fram fem, sex stycken olika grundutbildningar med just den här processen. Och jag kan säga att det är en väldigt, väldigt bra process. Både för att ta fram nytt material men även för att utvärdera existerande. Där man redan har en utbildningsprogram som man har kört i ett antal år. Och då kan det vara väldigt bra att gå in och göra en sån här action mapping och städa upp i kursen. Och det är väldigt hälsosamt och jag tror att kanske 80-90% av existerande träningsmaterial, det skrotar man och istället tar fram något riktigt, riktigt bra.
Det låter spännande tycker jag. Du ska tacka så mycket Patrik och lycka till i framtiden.
Tack så du ha, Ulf.
Nu är det inte lång tid kvar till årets stora händelse inom lärande, nämligen att utse vinnarna i Swedish Learning Awards. Den 27 april kommer finalen att livesändas på Zoom och du som lyssnar är välkommen att vara med. Gå till SLAs hemsida på www.swelearn.se för mer information och möjlighet att anmäla dig. Så, lägg in eventet i din kalender 27 april mellan klockan 4:30 till 5:30. Det var allt för den här gången och glöm inte att förändring är bara ett annat ord för utveckling, som i sin tur är synonymt med lärande.